Varmt välkomna tillbaka till UFO-podden. Oscarsbelönade Gravity var en skrämmande studie i hur obehagligt livet som astronaut kan vara när något går snett. Men det är trots allt bara en film. Chris Hadfield har varit i rymden på riktigt och vet hur läskigt det kan vara. Mänskligheten har tagit små skutt ut i rymden och det är något längre till månen har gått bra. Tack vare lite tur. Men inför kommande längre rymdfärder har forskarna en hel del problem att lösa. För människan är inte skapad för rymden. Strålningsrisken är större än man trott. Och att leva i tyngdlöshet under en längre period kan ge allvarliga och livshotande skador. Den syns inte och den känns inte. Men det är den största av alla farorna i rymden. Det handlar om den farliga strålningen. Det är det just nu absolut svåraste hindret för alla bemannade färder till Mars, Merkurius eller Venus. Och det är inte lätt att gå i clinch med det här problemet. Forskarna har brottats med det sedan rymdålderns gryning utan att komma särskilt långt. Det beror främst på att strålningen är så mångfacetterad och dess effekter är svåra att förstå sig på. Förlust av benmassa och en riktig rejäl baksmälla är kända biverkningar av rymdresor. Men nu börjar andra mystiska skador ploppa upp bland astronauterna. De måste ha perfekt syn när de ger sig iväg, men nu verkar det som att så många som 80% av dem inte är lika örnögda när de kommer tillbaks. Science Alert skriver att det började med att John Phillips, som spenderade 6 månader i rymden 2005, märkte att han såg sämre medan han var där uppe. När han kom ner igen så såg man att hans ögonglober plattats till bakifrån och att det hade skapats både veck och inflammationer. Det verkar som att tyngdlöshet helt enkelt är rätt dåligt för kroppen. Bland annat så samlas extra vätska i skallen och det skapar ett större tryck på ögonen. Hur ska man då lösa det här? Och tyvärr är det enda sättet att få ut vätska ur huvudet via ryggmärgen eller ett borrat hål i skallbenet. Och inga av de där operationerna är något man vill göra upp i rymden. NASA har därför tagit fram ett par slags superbyxor som ska suga ut all luft runt benen. Det här ska verka som gravitation och kanske motverka några av de dåliga effekterna av tyngdlöshet. Men finns det liv i rymden då? I åratal har SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, försökt besvara den frågan. Men istället bör radioteleskopen kanske fokusera på död och förödelse. Det anser ett litet forskarlag som har gett ut en handbok för att hjälpa astronomer att hitta spår efter kosmiska apokalypser. Gruppen kallas SETI, Search for Extinct Extraterrestrial Intelligence. Och de vill använda radioteleskop i sitt sökande efter utdöda rymdvarelser. Men de som lever då? De som redan tagit sig hit till jorden? Vi ska idag berätta om bortförandet av Travis Walton, en sann, mycket känd berättelse som du själv kan läsa om på internet. Jag har hittat den på mufon.com. Allt började en onsdag den 5 november 1975. Då var Travis Walton 22 år gammal och anställd av Mike Rogers, som under 9 år arbetat för amerikanska statens skogar, där han utförde olika sorters arbeten. Rogers och Walton var bästa vänner. Walton dejtade också Rogers syster, Dana, som han senare skulle komma att gifta sig med. Andra som var delaktiga i teamet för deras uppdrag var Ken Peterson, John Goletta, Steve Pierce, Alan Dallas och Dwayne Smith. De alla bodde i staden Snowflake i Arizona. Rogers hade fått i uppdrag att tunna ut buskage och växtlighet på en större skogsyta. Jobbet var ett av de största han någonsin åtagit sig, och för att hinna med allting så var teamet tvungna att oftast jobba dag och natt. Och det var strax efter klockan 18 på kvällen den 5 november som Roger och hans team avslutade jobbet efter en hård arbetsdag. De skulle då tillsammans åka i hans bil tillbaka till Snowflake. Men strax efter att hemfärden påbörjats så observerade de ett starkt ljus bakom en kulle. De körde närmre och berättade om en tefat liknande farkost som flög över dem. Den var runt 2,5 meter hög och 6 meter bred. Roger stannade bilen. Walton gick ut för att titta närmre på tefatet. De andra ropade åt honom att han skulle komma tillbaka. Men han fortsatte att gå med snabba steg för att komma närmre farkosten. De rapporterade om att när Walton precis var under tefatet så hörde man ett brummande, mystiskt ljud komma ifrån det. Samtidigt började disken wobbla från sida till sida och Walton tog små steg ifrån den.
November 5th, 1975. We were leaving work and we hadn't been driving very far. Still very alert from our labor. And we saw the glimmers of light coming through the trees. It was not all that alarming at first, but when we got up to where we could clearly see it, it was unmistakable, a glowing disc hovering there in the sky. I got out of the truck immediately. I yelled, actually one of the guys in the back yelled, "It's a flying saucer." And I told Mike, "Stop the truck," you know, because he didn't really see what everybody was talking about, but at first, because it was up the hill.
Jerome Clark skrev att precis efter att Walton tagit avstånd ifrån disken så såg samtliga vittnen i bilen en dimma som mötte ett grönblått ljus som strålade ner ifrån tefatet och in i Walton. De berättade att hans kropp blev som utsträckt. Armarna och benen var utsträckta som om han var upphängd och han släpades ifrån dem. Walton var bortförd och plötsligt spårlöst försvunnen.
And I slowed down the closer I got to it. And the anxiety and the alarm of the calls from the men grew the closer I got to it. But it was just so amazing to be looking up. You know, it was about at a 45-degree angle from me. Mm-hmm. And it was making the strangest sound. It's like nothing I've ever heard.
Man tillkallade omedelbart polis och hjälp för att försöka hitta honom. Och inom en timme så hade man fått tag på Ken Copeland som förhörde männen ifrån teamet. Rogers ville genast återvända till platsen för att försöka hitta sin vän. Han ville att man skulle leta med hundar, men den dagen så fanns inte några hundar tillgängliga för söket. Det blev Roger och polismännen som återvände. Smith, Pierce och Goulette var alldeles för upprörda för att kunna delta. De återvände till Snowflake för att berätta om den dystra nyheten för anhöriga och vänner. Väl där så började polisen misstänka att deras historia inte stämde överens med verkligheten. På platsen så fann man inte några som helst fysiska bevis på att något bortförande av UFO:n hade inträffat. Man kallade på förstärkning och flera frivilliga deltog i sökarbetet. Men inte ett spår av Walton hittades. Vinternätterna kunde vara otroligt kalla i bergen och Walton bar endast ett par jeans, en vanlig jacka och en t-shirt. Polisen började oroa sig för att Walton skulle bli utsatt för hypotermi om man inte fann honom i tid. Och då så skulle han dö. Roger och Sheriff Copeland drog sig för att berätta om vad som inträffat för Waltons mor, Mary. Hon bodde på en mindre gård vid Bear Creek, 16 kilometer ifrån Snowflake. Roger berättade om vad som hade inträffat och modern bad honom upprepa berättelsen. Hon frågade sedan lugnt om någon annan än polisen och ögonvittnen hade hört om det inträffade. Copeland tyckte att hennes reserverade svar var något udda. Det fick polisen att misstänka att någonting helt annat låg bakom Waltons försvinnande. Å andra sidan så hade kvinnan uppfostrat 6 barn, inte allt för enkla förhållanden. Hon var känd som en lugn moder som inte föll samman under jobbiga situationer och livskriser. Kanske var hon helt enkelt en överlevare med hopp. Men allt som dagarna passerade så skulle även hennes känslor visa sig inför vänner och familj. Helt klart så tog även hon hårt på den fruktansvärda händelsen.
This really low throbbing kind of a sound and this other frequencies that were mixed in that there was this high frequency element to it that was, you know, it was really off the range of human hearing on both ends, and it was a kind of a sound that you both heard and felt at the same time. And the guys in the truck were, you know, saying the same kind of thing, that they could feel this strange vibration. And they also, you know, more than one of them said it seemed like something was about to happen. And I think what they were actually talking about was a kind of an electrical charge that builds up, that was building up coming from this craft.
Runt klockan 3 på natten därpå kontaktade chefen Dwayne Walton, moderns näst äldsta son och Travis Waltons bror. Han lämnade genast sitt hem i Glendale, Arizona och körde mot Snowflake för att vara till hjälp. Morgonen därpå så hade det fortsatta sökarbetet pågått under natten och ett stort område kring platsen där man sagt att Walton blivit bortförd hade undersökts utan några som helst resultat. Polisen blev nu ännu mer misstänksam och man började fundera på om hela berättelsen var en bluff för att dölja en kidnappning eller ett mord. På lördagsmorgonen så hade nyheten om Waltons försvinnande spridit sig över hela landet. Nyhetsreportrar, ufologer och andra nyfikna började ta sig till Snowflake för att själva försöka få en inblick i vad som kunnat ha inträffat.
Probably similar to what a lot of people who were struck by lightning feel, you know, that there's this kind of a feeling of a prickly sort of a, I don't know, it's a sensation that comes right before the blast, and I think that's what they were thinking. But when I was sitting there looking up at it like that, and it was starting to get, you know, really intense. And, you know, I was curious, but, you know, my heart was pounding. I was really terrified. At the same time, I didn't want to show it, you know. So.
En av dem som tog sig till platsen var Fred Sylvanus, en UFO-utredare ifrån Phoenix. Han förhörde Rogers och Dwayne Walton på lördagen den 8 november. Travis broder Dwayne berättade att han hade ett intresse för UFO:n och att han och brodern, som nu var försvunnen, 12 år tidigare hade observerat ett UFO som liknade beskrivningen på det som teamet sett. Han berättade att han och Travis bestämt sig för att om de någonsin fick syn på ett igen så skulle de ta sig så nära farkosten som möjligt. Han berättade också att Travis Walton inte skulle bli skadad av några aliens då de inte skadade människor. Med det sagt så hade de lagt grunden för en berättelse som var svår att tolka som sanning eller lögn. Men Travis han själv skulle senare berätta att han inte alls hade ett intresse för UFO:n, även efter det att han hade hittats. Men ljudinspelningen där brodern Dwayne berättar om deras intresse och upplevelser säger raka motsatsen.
When it suddenly got louder and started to move up into the sky, not real quickly, it was unsteady and a little bit jerky or something. It was a kind of a rocking sort of emotion, but it didn't like spin. It was like a spinning top, you know, when a top spins and it starts to become unsteady and it's right before, and then it'll just fall over at the end. So that was the kind of emotion it was, but it wasn't spinning around, and a lot of people misinterpret this. It wasn't, the same side was towards us. It was just like a spinning top in the way it was bobbling as it moved up. But just the increase in the volume was so startling that I just jumped for cover, sort of instinctively. There was a big pile of logging debris that had been put in the middle of the clearing. That's where they put them, so that when the wet weather comes, they can burn it up and eliminate this part of the fire danger.
Under tiden som det började pratas om att hela händelsen var en lögn och en bluff, så besökte polisen allt oftare moderns hem i hopp om att få fler uppgifter om Walton. Men då brodern Dwayne kom hem och fann polismännen som frågade ut den gråtande kvinnan, så sa han åt dem att lämna om de inte hade nya och viktiga uppgifter att dela med sig av. Han sa även åt sin mor att endast svara på frågor på verandan, så att hon enkelt, när hon ville, kunde avsluta förhören genom att bara gå in. Men det fick bara polisen att stärka misstankarna om att någon i familjen dolde någon eller något.
I don't know whether it was a projection or what, but that was kind of, you know, at first I thought, you know, somebody was doing this, and then I quickly figured out that it had to do with my position in the room. But my main idea was open these doors. There was what looked like doors there, but there was no doorknob, no button to push. And so I looked at the chair, and the only buttons around were on the chair.
På måndagen efter helgen frågades hela teamet ut av en specialist under lögndetektortest. Det skulle undersöka om de talade sanning eller ej. Man ville få reda på om någon av dem hade skadat Walton, om man visste vart han var begravd eller vem som kunde ha fört bort honom. Men de alla nekade till anklagelserna och höll fast vid att man sett hur ett tefat och förmodligen utomjordingar tillfångatagit honom. I rapporten skrev man att männen talade sanning, och även om UFO-synerna hade varit påhitt och en bluff, så hade de inte någon vetskap eller förståelse om att så var fallet. Han själv trodde männen och sa att de helt klart talade sanning. Men Travis Walton är inte spårlöst försvunnen. Helt plötsligt så blir hans återkomst känd. Det når nyheterna på tisdag morgon. Plötsligt så ringer han ett telefonsamtal och berättar att han befinner sig på en bensinmack. Han har kommit tillbaka som om ingenting har hänt. I hela 5 dagar ska han ha varit försvunnen. Det blir hysteri, tidningar och tv-kanaler hör av sig. Alla vill vara först med informationen. Men familjen Walton vill avstå och vänder sig istället till en UFO-utredare som lovade att de kunde finansiera en professionell utredning och även utreda Travis Walton han själv, som nu blivit återfunnen. Den medicinska utredningen av mannen visade att han otroligt nog var i god hälsa. Men de la märke till vissa saker. En liten röd prick vid hans högra arm som liknade ett märke efter en injektion. Och i hans urin fann man spår som visade att han varit utan mat och för lite vatten under lång tid. Likaså så hade han gått ner mycket i vikt. Walton själv förstod inte riktigt och spekulerade och sa att märket på armbågen kunde ha kommit ifrån arbetet i skogen innan han försvann. Andra menade att det kunde vara spår av en droginjektion. Men detta avvisades senare, då man inte hittade några som helst spår av droger i hans blod. Det man hade svårare att förklara logiskt var de blåmärken och hans historia. Han berättade bland annat att han föll då de kastade av honom. Så vad var det egentligen som han var med om i hela 5 dagar?
They looked like buttons anyway. So I pushed some buttons and trying to see if I could get a door to open, and you know, nothing would open the door.
Travis rapporterade om att efter att han närmat sig UFO:t fastnat i en dimma av ljus. När han vaknade berättar han att han låg på någon typ av säng. Ett starkt ljus bländade honom, luften var tung och fuktig. Han kände smärta och hade svårt att andas och trodde till en början att han befann sig på ett sjukhus. När han återhämtat sig i aningen och hamnat i medvetande så insåg han att han var omringad av tre figurer. De alla bar någon typ av orange dräkt och han beskriver dem som icke-mänskliga. Han kunde förklara varelserna som den typ vi beskriver som grå aliens. Korta, stort huvud, inget hår. Han beskriver också hur deras huvuden var mycket stora i jämförelse med kroppen. Han berättar hur de stirrade igenom honom. Deras öron, näsa och mun var mycket små. Det kanske kändes det så för att deras ögon var så stora, förklarar han. Walton berättar att han sedan lyckades ta sig upp på benen. Han fruktade för sitt liv och var rädd och började skrika åt varelserna att ge sig iväg. Han fick tag i en glasliknande cylinder av något slag som låg i närheten. Han försökte krossa dess topp för att skapa ett vasst vapen, men det var omöjligt att slå sönder. Istället började han svinga saker omkring sig och de lämnade honom ensam kvar i rummet. Han lyckades sedan ta sig ut ifrån rummet via en korridor. Han hamnade då istället i ett annat rum, påstår han, där en stor svart stol stod placerad i mitten. Trots att han var rädd att någon satt i stolen så närmade han sig försiktigt. Samtidigt tändes lampor automatiskt. Väl där framme så fanns ingen där, så han valde själv att sätta sig i stolen. Samtidigt lös rummet upp som om stjärnor omringade honom.
Touchscreen hadn't been invented. I didn't even think to touch the screen. But there was these lines on it, like black lines. It was like sort of real softly lit from behind, kind of like a candle or something like that. Only it was green. And the little black lines with little segments on them. There were no numbers or letters or anything like that I could see, but some of the buttons would actually make those things move.
Där inne i rummet hände konstiga saker. Han hittade en spak som fick stjärnorna i rummet att rotera. En grön skärm som visade oförståeliga tecken. Och då plötsligt så hörde han ljud bakom sig och förväntade sig fler aliens. Men till hans stora förvåning så stod där en människa. Han bar en blå dräkt och hjälm och ögonen var ovanligt stora och ljust färgade i guld. Han blev ombedd att följa mannen via teckenspråk. Mannen pratade inte. Han blev ledd till ett annat rum där andra människor fanns. Två kvinnor och en man. Dessa bar inte hjälm och Walton försökte prata med dem. Men endast ett surrande ljud hördes och innan han reagerade så hade han blivit påtvingad en syrgasmask och tuppat av.
Me to lay down on that. And they're not answering me. They're not even speaking or trying to say anything to me. I started to fight back because then I seriously doubted that this was any kind of a rescue. But there was three of them and they were so much stronger than me. And you know, they probably would have been able to get me down even if I wasn't weakened like that. But in spite of my weakness, When the woman put a mask over my face, I was able to jerk my hand free, and I got just my finger under it, and I was trying to pull it away. Boom! I just went out. It wasn't painful, and I couldn't like detect any kind of a recognizable odor.
När han vaknade igen, så befann han sig utanför en bensinmack i Arizona. En bit bort kunde han se farkosten som sköts iväg och flög därifrån. Det var då som han omedelbart ringde sin bror för att berätta vart han befann sig. Det som kanske skrämmer oss allra mest och som går att relatera till så många andra liknande fall är att Travis Walton enligt honom själv, endast var borta några timmar.
So, I don't know where this conscious period occurred in the 5 days. It could have been, it was likely near the beginning, but it could have been anywhere.
And they returned you.
And then, I woke up
on
the highway, and made my way back into town and called for help.
En utredning startades. Man behövde få reda på om någonting av det som berättats överhuvudtaget var sant. Oavsett om det är män som var med den där dagen berättade sanningen, så kunde någon ha lurat dem. Talade Walton sanning? Man ville göra ett lögndetektortest och arrangera det. Innan testet så behövde de få svar på vissa viktiga avgörande frågor. Man fick veta att han ett antal gånger rökt marijuana, men att han aldrig hade brukat droger regelbundet. Han hade inte heller begått några allvarliga brott, endast som yngling då han och hans broder stal 2 checkar. Lögndetektortestet visade att Walton ljög, men han själv påstår att det var mannen, McCarthy, som utförde testet som var problemet. Han sa att han var oprofessionell och ställde frågor som han inte förstod. McCarthy säger att det är Walton som ljuger och att han flertalet gånger försökte hålla andan för att lura maskinen. Oavsett om han talade sanning eller inte, så finns det flertalet spekulationer om vad som kan ha inträffat. Vissa säger att han kanske bara upplevt det som att han befann sig bland utomjordingar och ett rymdskepp i samband med att ha blivit bortförd av människor i chocktillstånd. UFO-utredarna trodde inte på McCarthys test, utan ansåg att han ställt allt för många pinsamma och onaturliga frågor som skapade ett ovärligt resultat. Det har senare skrivits både böcker och filmer om fallet med Travis Walton, och som vanligt så kommer det kanske alltid vara filmerna som vi får uppleva som UFO-upplevelser, ja, om inte själva blir bortförda. Och hur ska egentligen vi, eller någon annan som inte har upplevt det, avgöra om det är sant eller inte? Du har ännu en gång lyssnat på UFO-podden med mig, Sebastian Krantz.
Radio Play.